En kille som skulle ha ett bröllopstal. De var lite nervösa när han kom upp. Han kom upp och så började han leta ner efter liksom så här. Som att han hade tappat bort sitt tal. Då ropar hans fru, kolla i skon! Tar han av sig skorna. Liksom, nu ska inte jag ta fram mitt tal. Här, och vecklar ut och så har han det i strumporna. Ni kan ju tänka er, han hade ju alla med sig. Alltså. Ingen kom ju på att glömma det. Liksom, hur de stod och svettades med honom där. Och så vidare. Man kan göra på olika sätt. Jag är inte här för att tala om retorik. Jag är här för att berätta om Jesus. Och tala om ett hopp som jag tror vi alla behöver ta del av. Jag hörde någon säga så här. En pastor är en slags skattsökare. Där pastorn samlar på skatter från de mest oväntade platserna. För att dela hopp med andra. Det är min bön för den här kvällen. Jag fick träffa på Stefan i Stockholm på Alfa-konferens när jag var uppe med min 9-årige son Jeff som fick förmånen att vara med och be på den konferensen där. Och då så fick jag klart för mig också att min kompis Hans som skulle varit här fick en stroke och nu verkar han vara piggare, tack och lov. Men det är klart att man får chansen att komma till Vaggriden fredag och tala på en tacokväll. Då säger man inte nej, eller hur? Och just det här som ligger på mitt hjärta, det är att tala om hopp. Jag vill vara en sån här skattsökare ikväll eller en berättare om den här skatten som det faktiskt är. Och det tänkte jag göra ikväll. Berätta om hoppet. Så låt oss be att det får bli så. Herre, kommer din helige ande över oss ikväll. Du känner var och en. Jag vet inte så många vad de heter här i Vaggeryd än, herre, men du vet det. Känner var och en av dem, Jesus. Jag tackar dig för möjligheten att få komma en fredag liksom, och få lyssna på någonting som inte bara kanske är kul för stunden utan något som kan få betydelse för evigheten. Låt det få handla om dig ikväll, Jesus. Tack för att du redan har satt tonen här, herre, genom både lovsången och tacosen och gemenskapen. Tack för att du får vara namnet vi sjunger om, namnet vi bär på. Namnet som enar oss och förenar oss. Tack Jesus för att du är hopp. Låt det hoppet få tala in i våra liv ikväll. I Jesu namn. Amen. Hopp, ja. Det finns hopp. Vad är egentligen hopp? Vad är det att hoppas på någonting? Jag tror att många av oss letar efter någonting att hoppas på. Vi letar efter någonting att få tag i som kan stärka oss, som kan ge oss uthållighet, som kan ge oss energi för livet. Inte minst som kyrka letar vi efter hopp. Vi letar efter, om vi ska vara riktigt ärliga nu, någonting som kan få oss att tro på framtiden. Jag är en sån här person som har svårt för dem som lever sitt liv i backspegeln. Jag menar, det finns en anledning att framrutan är större än backspegeln. Har du testat att köra bil genom backspegeln? Det är inte tänkt för att vara så. Det är därför framrutan är störst. Det är så vi kör. Men vi behöver backspeglarna för att navigera oss genom livet. Men kyrkor som väljer att köra sitt koncept genom backspegeln kommer ganska snart att inte bara stanna upp utan också backa in i framtiden. Det är ingen bra idé. Det finns bättre idéer än så. Och jag tror vi behöver hitta hantverkare som har idéer som hjälper oss att just få tag på hoppet. En sån här människa som jag träffade på mest oväntad plats, det är den här killen Tim Keller. Jag vet inte om du har läst något av Tim Keller eller hört något av Tim Keller. Men jag kan tänka mig ni som bor nere i praktiska delar av Småland där man gärna liksom tar och bygger någonting bra av en bit trä eller liknande. Det finns så mycket kreativitet här nere. Också Tibro där jag finns för den delen. Det är underbart att lyssna på sådana som tycker eller som kan analysera problem eller komma med liksom lösningar. Men jag älskar att lyssna på hantverkare. Alltså de som inte bara pratar om vad man ska göra utan de som också har gjort det. Så när jag kom till Berlin på en konferens då var jag pastor i Värne i Småland. En plats med 350 människor i socken. 200 i city, 100 i församlingen. Helt underbart hur man kan hamna där. Det kan man inte göra om inte man lever med Jesus som sin uppdragsgivare, vill jag säga. Det var inte vad jag hade tänkt, men det var vad Gud hade tänkt. Och på de märkligt vänster så blev jag medbjuden på en pionjärkonferens, alltså en församlingsgrundarkonferens i Berlin. Och jag fattar inte vad jag gjorde där på ett sätt. För jag var ju liksom i Småland, i skogen. Och hängde med typ nutidens Emil i Lönneberga folk ungefär. Jag förstod ingenting. Där satt jag plötsligt och lyssnade på en man som sedan 1989 hade startat församlingar i Manhattan. Är smältdegen av världens absoluta liksom mittpunkt i storstaden New York. Och han hade fått att fungera. Han hade nått sin samtid med evangeliet. Alltså, han hade nått, och inte bara han utan den kyrkan och Redeemer som han stod för, Timothy Keller, hade nått nya människor. Nutidens människor. De som inte bara levde förr utan som lever nu. För det är ju det som är grejen med evangeliet. Evangeliet måste fungera idag om det ska nå människor här och nu. Vi behöver fundera på vad funkar i Vaggeryd. Inte 2012, där har jag varit. 2021, det var inte så länge sedan. Det är 2024 nu. Vad funkar idag och vad kommer funka imorgon? Tim Keller, han var teolog och pastor. Men han förde samman liksom, både hantverkskunskapen som Bibeln är med konsten att bygga. Och så byggde han. Och så blev det för oss som lyssnade redskap. Och så är det ju. Vi behöver lyssna på människor som också någonstans har gjort det. Inte som den enda modellen utan som en modell. Därför skrev jag en bok i somras som heter Kasta nätet på andra sidan. Nya vägar för en modig kyrka. Den finns här nere sedan någon vill ha med den hem. Och den handlade egentligen bara om en sak. Hopp. Det finns hopp i namnet Jesus. Det finns nya vägar för den kyrkan som vågar vara modig. Nu har jag förstått varför jag hamnade på en församlingsgrundarkonferens i Berlin. Därför att det svåraste som finns inom kyrkan är inte att bygga en ny församling. Det svåraste som finns inom kyrkan är att förnya och vitalisera en redan etablerad församling. Därför att det finns så mycket ägandeskap och identitet på en plats som har några år på nacken. Det är så vackert att många av er skulle beskriva den här kyrkan som ett andra hem kanske. Eller liksom, här har jag varit med, här har livet gått, här har jag sett barnen växa upp. Men det finns också utmaningar med det. Och vi kan inte fortsätta göra som vi alltid har gjort. Alltså, även om vi kom iväg bra så räcker ju inte det. Eller det är lite som att, jag tänker på den här bilden, jag tycker den är så skön. Man kan ha goda intentioner. Det hade Piteå kommun. De hade bestämt sig för kommunen att de skulle försöka få lite fler turister att komma till Piteå. Så de ville bygga ett utsiktstorn så att man kunde se ut över den fina älven. Bra idé. Det gick väl så där. Vi läser. Vi hade en begränsad budget och hade inte råd att bygga högre, säger Piteå kommun om det nya utsiktstornet. Ni ser det, eller ja, man kan ju ana någonstans i mellan gliperna där kanske någon Piteälv, åtminstone vissa delar av året. Alltså idén var jättebra, men det är klart att det räckte inte hela vägen. Jag träffade faktiskt en kille en gång som, när jag var ute och berättade om det här, som sa, det stämmer det, jag är från Piteå, sa han. Det är sant det där faktiskt. Men grejen är att de har grejat lite med tornen nu, vet du, så att nu kan man se ända till mentalsjukhuset. Tänkte, då har det ordnat sig bra för er. Nu går det bra, nu kan man se mentalsjukhuset. Turisterna flockas, men hur ska vi göra? Var finns det hopp? Finns det hopp idag? Det finns gott om hopp idag. För den kyrkan som vi får tillhöra, nämligen Jesu kyrka. Det gäller att vi har en vision att stå på som funkar idag. Att kasta nätet på andra sidan. Jag ska inte prata om min bok, men jag ska prata om det som har varit grunden i mitt liv så länge jag levt och det är min tro på Jesus. Och det är att när andra satt liksom och räknade lampor i taket, som en kompis som jag skrev en bok om för några år sedan, på gudstjänsten när han var liten, så satt jag i gudstjänsten och räknade hur många salmer det var. Funderade på varför våran kör heter Sittran och vad det ens var för instrument. Jag funderade på varför de människorna som var i kyrkan såg likadana ut, men de som var utanför kyrkan var aldrig inne i kyrkan. Jag funderar på hur vi skulle bli en kyrka som stämde överens med Chile jag växte upp. Och inte bara en helt annan värld där man gick in i kyrkan. Vi måste göra på ett annat sätt. Vi måste kasta nätet på andra sidan. Men frågan är, idag finns det verkligen fisk i sjön? Kanske fanns fisk förr. När vi var ett kristet land och människor... Jag menar, en del av er har vuxit upp med att när ni kom till skolan så började ni dagen med att sjunga en psalm. Är det någon som har varit med om det eller? Det är ett stort gäng här. Fantastiskt. Vilken dröm. Eller ja, i frågan om det har varit en dröm idag. Men tänk att få komma in idag och få sjunga liksom en sång till Gud. När man börjar skolan. Det hade ju varit liksom, idag är man anmäld direkt. om man skulle få för sig något sånt som lärare liksom. Nej, men det är inte så att det har blivit mindre med fisk i sjön idag. Tvärtom, det finns mer fisk i sjön nu än vad fanns förut. Men vi kan inte fiska på samma sätt idag som vi gjorde förr. Är du med? Alltså vi kan inte göra som vi alltid har gjort. För om vi gör som vi alltid har gjort, då kommer vi få ett resultat som är likadant. Det är inte säkert ett bra resultat. Einstein sa ju att definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Med andra ord, det funkar inte så. Utan vi måste fundera på, hur kan vi göra idag? Hur får vi fiska idag? Hur ska man fiska idag? Jag kan inte prata jättemycket om den här texten, men jag tycker den är spännande från Lukas evangeliet. Just en sån text. Det står en gång när han stod vid Nesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord. Vi kan se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg in i den här båten som tillhörde Simon Petrus och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på den natten, vi har inte fått något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog upp en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i de båda båtarna att de var på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa, lämna mig herre, jag är en syndare. För han och de andra som var med honom greps av stor bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från den här stunden ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Den här texten, den är spännande. Därför att det handlar om en yrkesfiskare som inte får fisk. Alltså han vet hur man gör, Simon, men det funkar inte. Och han är skittrött rent ut sagt efter en lång natt av fiskande. Och det enda han vill är att gå hem. Jag är helt säker på det. Han är besviken, ingen fisk, han tänker på sin familj. Han vill gå därifrån. Och så dyker Jesus upp som alla snackar om i den här tiden. Men han är snickare. Och han verkar vara mästare på att prata och göra speciella saker. Han verkar ha makt bakom sina ord. Men han är ingen fiskare. Och så kommer han och så säger han, du, skulle du vilja liksom ta med mig ut i båten? Ro ut ett litet stycke med mig. Då sitter han i båten och undervisar. Och så kommer det, vadå? Goda råd. Goda råd från någon som inte vet vad han snackar om. Det är lite som i kyrkan när det dyker upp någon som inte har varit med så länge. Som kommer med nya idéer. Hur hanterar du och jag det? Handen på hjärtat nu. Vi skulle ha en ungdomskonferens för ett par veckor sedan. Ett gäng ungdomar vi hade i Tibro som hade fått åka till Budapest på missionsresa. De kommer hem, de är taggade, laddade. De har fått höra om Jesus, se Jesus verksam i Budapest. Och så frågar vi, vad vill ni göra nu? Och så säger de, vi vill göra en ungdomskonferens i Tibro. Underbart, säger vi. Men vet ni vad ni ska göra? Ni ska göra den på era villkor. Och vi som är vuxna har varit med ett tag och vet hur det ska vara. Vi ska bara stötta er. Så ni väljer maten, ni väljer musiken, ni väljer talarna om det ska vara någon sådana. Ni väljer allt. Vi hjälper er. Det där är livsfarligt det. Det är helt viktigt det där. Det är superviktigt. För om inte vi ger nästa generation chansen att få påverka, att få bära ansvaret. Om inte vi vågar lyssna på dem som har andra tankar, andra idéer, andra influenser. Då fastnar vi snart i våra egna gamla hjulspår. Trots att de kanske inte funkar. Och vet ni vad? När vi gör det så räcker det inte med att vi ger förtroendet. Vi måste också lära oss att vara tysta med vår kritik. Ska vi säga något så ska vi säga uppmuntrande ord. Annars kommer inte den nästa generation att vilja ta över den här kyrkan. Man måste få göra det på sitt sätt. Nya människor som kommer in måste få vara med och påverka. Måste få vara med och bygga. Och det är klart, Jesus han är inte vem som helst. Men Simon är skeptisk till det här. Ro ut igen och lägg ut på djupt vatten. Ah, det är fel tid på dagen. Djupt vatten är fel vatten. Man ska vara på grunt vatten. Men han garderar sig rätt så fint. Han säger så här. Ja, alltså, Vi har hållit på hela natten, vi har inte fått något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Jag tror att han säger det. Inte främst för att han menar att det är du Jesus som har koll på läget. Utan han säger det lite halvhögt. Ja Jesus, det är du nu som säger det. Alltså det är ditt ansvar. Och precis så är det. Det är hans ansvar. Vi behöver inte vara så rädda för att våga ge det vidare. Vi behöver bara lita på att vänta nu, är det Jesus? Är det hans röst? Är det han som ropar? För om det är han, hur ska vi veta det då? Vi måste pröva. Man kan inte veta annars. Alltså hur är det när du går in och handlar på ICA? Du väljer så lätt samma produkter som du alltid gjort. För du vet vad det är. Men våga testa 2-3 produkter som är nya. Och kanske är det någon som du känner som kommer med en bra rekommendation och säger, du, har du testat den här nya filen, liksom Bollnäs-filen? Ja, jag har inte vågat. Ja, men våga göra det, för det kanske lyfter. Så är det också som kyrka. Vi måste våga lita på nya idéer, nya vägar. Kasta näten, säger Jesus på andra sidan. Och det gör de. Och vad blir resultatet? Det är så mycket fisk ute i sjön att näten håller på att brista. Att båtarna håller på att sjunka. Det är ett galet, det är liksom över all förstånd för en fiskare som Simon. Det är precis som det är Guds rike. Man kan tro att man vet hur man ska göra det. Sen har ungdomarna en konferens och då blir det bättre än alla andra gånger. Det är coolt. Det är Guds rike, det är ett annorlunda rike. Det är riket upp och ner. Och jag vill egentligen bara säga det. Att vi får inte fastna i att göra som vi alltid har gjort. Det blir lätt stadgar i församlingen. Så har vi alltid gjort. Och sen när man frågar, kan vi inte göra så? Nej, så har vi aldrig gjort. Och så blir man rätt så ledsen när man kommer med någon ny och spännande idé kanske. Jag känner igen det där, för jag har varit en sån här rumpnisse som dyker upp i Ronja Rövardotter liksom, med de här jobbiga, varför gör vi på detta vis? Jag har känt på många gånger lite så här, lite klappad på. Jag tror vi behöver leva med den frågan, varför? När jag kom till Tibro så kom jag dit för att församlingen ville förnya och föryngra sin kyrka. De ville att jag skulle vara med som den entreprenörstyp jag är och tänka nytt. Det här är ju, jag vet inte om du vet någonting om Tibro, men om du vet något om Tibro så kanske du vet att det har varit ett stort möbelcentrum i Sverige och att Prisma Teknik kommer ifrån Tibro. Och Prisma Teknik är ett företag som har utvecklat de här övergångsställena. Så när du klickar på en sån här finger upp till Gud knapp, för det är precis vad det är. Det var Jannes vision, han som startade företaget. Han är evangelist, han brinner för evangeliet om Jesus. Och han ville liksom att det här ska vara ett övergångsställe. Och när man trycker på det så ska man påminnas om att Gud är den som har koll på läget. Och vi, när vi började be och fundera över framtiden, så kände vi, vi vill vara ett övergångsställe för något mer i Tibro. Ett övergångsställe mellan nöd och nåd. Vad är det egentligen? Ja, det står i Jeremia bok så här. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de som deporterats och förts bort från Jerusalem till Babylonien. Bygger hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och ät. Avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män. Så att de föder söner och döttrar. Bli fler där ni är, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Det här är en tid när Israels folk är tagna som fångar till ett annat land, till Babylonien. Och det enda de har tänkt är att de ska hålla sig på sin sida, hålla sig på sin kant, hålla ut, hålla sig avskilda liksom. Tills Gud ska ta dem tillbaka till Jerusalem, till Israel. De har tänkt att bara vi håller oss undan och inte beblandar oss så kommer det ordna sig. Det är till och med pastorer eller präster som har klivit fram och sagt, det är det Gud säger. Men nu säger Jeremia att Gud säger inte alls så, han säger precis tvärtom. Han säger, vet ni vad? Så säger Herren till alla de deporterade som han har fört bort. Alltså det är hans vilja att de ska vara där. Och inte bara vara där, de ska bygga sina hus där. Det tar tid. De ska plantera trädgårdar där. Och äta frukten ifrån dem. Det tar tid innan det blir frukt i en trädgård. De ska inte bara äta, de ska ta hustruar, avla söner och döttrar. Alltså det tar tid att bli familj. De ska nog vara där ett tag. De ska bli fler där de är, inte färre. De ska göra allt för att den stad de finns i ska blomstra. De ska älska staden, inte hålla sig undan från staden. De finns för staden och staden finns för dem. Men ibland i kyrkan har vi blivit liksom en egen stad i staden. Vi har liksom bildat vår egen lilla subkultur med kristen musik, kristna böcker, till och med kristna fika. Liksom, vad är ett kristet fika? Är det bullar som talar i tungor? Jag har ingen aning, men jag tror i alla fall att vi kan hitta andra vägar. Det är inte det som är tanken. Vi har tillräckligt bra grejer för att spela på den riktiga planhalvan. Det är det han säger, Gud. Han säger, in och lev bland folket i staden. Älska staden. En av dem som fattar, han är Daniel, heter han. Han är så begåvad, för Gud har begåvat honom. Han blir en av de viktigaste för att leda landet. Men han ger inte upp sin övertygelse till Gud och Guds principer. Tvärtom, han är trofast där. Så trofast att han kastar sig i lejongropen för att han vägrar låta saltet som är hans liv få effekt av det som är i samhället. Vet, vi är kallade att vara det folket som lever i staden, älskar staden, men är salta nog att ibland säga yes och ibland säga no. Att ibland uppmuntra, ibland utmana. Att vara en kyrka som lever i tiden och driver utvecklingen framåt och pekar på evangeliet. Och det var våran bibeltext som hamnade hos oss för 7 år sedan ungefär. Vi drabbades också av det här när det står om Jesus, hur han såg på människorna och han fylldes av medlidande. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Jag läste en krönika för några år sedan om en man som heter Runa Eldebo som var pastor. Han har jobbat här nere i Värnamo som pastor också. Han har varit lärare och så vidare. Vår uppgift som kyrka är att identifiera nöden. Det är när nöden möter nåden som Guds församling får sin färg och sitt existensberättigande. Vi kände som kyrka i Tibro att vi liksom såg inte kyrkans plats i samhället på något annat sätt än att vi skulle vara i samhället. Men samhället fanns inte i kyrkan. Det var som en homogen grupp i kyrkan, men den stämde inte med samhället. Samhället är mångkulturellt, fullt av människor med olika typer av utmaningar och nöd. Men i kyrkan var vi ett gäng som nästan såg likadan ut allihopa. Körde samma bilar och pratade om hur vi skulle få folk att komma till oss. När vi inte levde så nära dem. Men så sa en kille som heter Karl-Erik Salberg som drev Sankta Klara kyrka i Stockholm mitt i smeten där uppe. Den verkliga innebörden av ordet teologi är teologi. Alltså det är briljant. Vet, en hungrig kommer inte lyssna på vad du säger för han är mätt. Du måste börja med bröd. Sen kanske det är intressant nog att höra varför vi delar med oss av brödet. Hur kan vi ännu mer bli en kyrka för vår stad i tiden? Hur kan vi göra det bästa för våran stad? Ja, där någonstans tog det tag i oss och vi funderade över vilken nöd fanns i Tibro. Och vi insåg att det fanns många som hade det tufft, många som hade det ekonomiskt tufft, många som var ensamma, utsatta, som behövde en gemenskapsyta, men också att få komma och äta mat utan att det kostade någonting. Så vi pratade med lite andra människor i Tibro som också ville att Tibro skulle bli bättre, typ Anneli. Hon jobbar på ICA, hon driver ICA. Så här sa hon 2019 innan vi drog igång vårt arbete i Hjärta för Tibro. Alltså vi visste inte då hur det som vi skulle gå in i skulle revolutionera våran församling. Vi visste bara att vi kan inte fortsätta göra det vi alltid har gjort. Vi måste våga kasta näten på andra sidan. Och då kom det en massa frågor, inte minst till ledarskapet, till vår församlingsledning och till mig, det som hade burit på visionen. Hur många kommer komma? Vad ska det kosta? Hur länge ska vi hålla på? Hur många ska hjälpa till? Kommer folk vilja hjälpa till? Hur länge ska vi göra detta? Kommer det vara varje onsdag? Och vet du vad jag svarar? Jag vet inte. Jag har aldrig gjort det förut. Men jag är modig nog ihop med er om ni vill det, att våga pröva. Du vet, man måste våga bli lite blöt om fötterna. Simon Petrus, det berättas att han sitter i båten en gång så kommer Jesus på vattnet. Och det här är ju en biblisk berättelse. Den är ju lite övernaturlig. Kristen tro är helt naturligt övernaturlig. Så när Jesus kommer gåendes på sjön i en stormig miljö, så ser Petrus och ropar liksom, Jesus, är det du? Ja, det är jag. Om det är du, så säg åt mig att komma till dig på sjön. Kom, säger Jesus. Och Simon Petrus verkar ju vara ganska fäst på Jesus där. Han kliver ur båten och går på vattnet, står det. Pippi försökte ju detta en gång. Det gick inte så bra för henne. Men Simon Petrus är inte fylld av Pippis tokigheter. Han är fylld av kärleken till Jesus och Guds kraft. Så han går på vattnet. Sen inser han, det här är ju galet. Man kan inte gå på vatten. Han börjar sjunka liksom. Men Jesus drar upp honom igen. Och precis så är det för oss som ska pröva någonting nytt. Som ska kasta näten. Som ska göra en tacokväll för första gången någon gång. Kommer det komma någon? Hur blir det egentligen? Kommer det landa? Kommer det kosta något? Kommer det bli dyrt för oss? Vet, bara den som försöker kommer vi få se om det verkligen bär. Vi måste våga riskera att bli lite blöta om fötterna. Om vi vill ha hopp, så måste vi söka efter hoppet. Det kommer inte bara komma till oss. Det handlar om både hårt arbete och Guds nåd. Det är en bra kombination. Det går inte att lita på tur, utan det är nåd och hårt arbete tillsammans. Hur skulle det bli egentligen med det här? Jag kan berätta lite grann av hur det har blivit. Inte som något slags facit, men den här filmen spelades in för ett par år sedan av Ekumenikyrkan nationellt. Då får ni en liten beskrivning bara hur det, ska säga, hur det har varit i Tibro sista tiden.
Ekumenikyrkan i Tibro på våra onsdagslunch, som vi kallar för lillsöndag, därför att det är ihop med söndag veckan högstund vägen. Alltså vårt arbete för Tibro har ju funnits i 3 års tid egentligen, och det handlar utslutande egentligen om att möta samhällets nöd med Jesu nåd. Och det gör vi ihop med bland annat olika företag.
Lite internethack, men det kommer snart. Kanske. Håll ut. Man måste räkna med att det blir lite hack på vägen ibland. En bra vision innebär ju inte att det blir bäst för första försöket, eller hur? Ibland måste man pröva sig fram lite.
Senaste året har jag besökt det.
Ja, visst, lite pausmusik här. Jag tror det är så för oss allihopa liksom, att när vi kommer nära det där livsförvandlande, när vi får vara med och se hopp födas, då händer det någonting med oss. Om det är en tonårsgrupp, eller om det är en söndagsskola, eller om det är i ett samhälle, det är helt plötsligt vanliga människor på stan börjar få upp ögonen för det som vi har predikat och pratat om så länge. Det gör någonting med oss liksom, när vi liksom inte bara pratar om hopp, utan vi inser att det finns hopp. Det finns berättelser som handlar om livet idag. Och kan det hända hos oss, så kan det hända var som helst. Eller hur? För vem finns det hopp? Ja, det finns hopp för den uppgivna generationen. Det är den generation som kallas för generation Z idag. Det är unga människor som växer upp mellan 1997 till 2012 med års födelsedatum. Och hur är det att vara ung idag? Ja, jag har ingen aning. Jag är 40 år, det är 100 år sedan nästan. Jag kan inte vara för. Men det är många år sedan som jag var ung. Jag vet inte. En del av er unga, ni vet hur det är. Vi andra har ingen aning. Det har hänt så otroligt mycket. Men om ni ska få några grejer bara. Jag skriver ganska mycket om det i min bok just bara för att man själv behöver lära sig och förstå en ny generation som växer upp. Generation Z, de har vuxit upp med internet som ständig följeslagare. De rör sig snabbt mellan den verkliga och fiktiva miljön. De är vana att scrolla, så det betyder att snabba ner på sin telefon. Och har ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Det var länge sedan ni försvann härifrån. Och jag har full förståelse för det. Ni är förlåtna. De tycker det är viktigt med etik och moralfrågor. De gör medvetna val när det gäller allt från transporter till sysselsättning och konsumtion. Till exempel inköp av livsmedel och kläder. De värderar mångfald högt och är socialt toleranta. Och de är väldigt miljömedvetna. Tänker typ Greta Thunberg. Men vet du vad de kallas för mer? De kallas också för den uppgivna generationen. Den uppgivna generationen. Därför att de har vuxit upp i en tid som dominerats av klimatnödläge, pandemi och så krig i Europa. Och nu krig som bara tar ännu mer plats. Ekonomin pekar neråt, högerextremisterna pekar finger och näthatet pekar ut unga människor dagligen. Det är en annan generation, det är en annan tid. Hur kan vi nå den generationen? För den generationen fick växa upp när coronapandemin sköljde över världen. Och då var det unga människor som fick stå tillbaka för att rädda den äldre generationen. Det var det vi sa. Ni får vara hemma för att rädda liv. Men vet du vad grejen är? En del av dem har inte gått ut sedan dess. Frågan är vad vi har för ansvar för att rädda deras liv. De unga människor som sitter fast i psykisk ohälsa, i utsatthet, i ensamhet, i rädsla. De har blivit hemmasittare, apatiska. Jag träffade en mamma för ett tag sedan med 2 tonårsbarn. Hon sa så här. Jag har 2 barn, Jonas. Ingen av dem går till skolan. Min dotter, hon har inte en enda vän. Ingen. Den här uppgivenheten, den är ingen ny uppgivenhet i historien. Den har funnits genom alla tider. Den har funnits i Bibelns berättelser. Den fanns inte minst hos det folket som var fångna som slavar i Egypten. Mose-generationen. Men Gud hade ju en plan för Mose. Och genom Mose att frälsa och rädda folket. Guds kärlek hittar alltid en väg. Guds kärlek hittar unga människor idag på ett sätt som är helt häpnadsväckande. Och en av de som når in genom sin musik, det är rapparen Lecrae. Jag hörde honom i London både rappa och prata om sin kristna tro i våras. Han sa så här: vi behöver inte hitta något nytt att säga till nästa generation. Vi behöver lita på att det Gud redan sagt om oss och om dem, att det gäller idag. Olika omständigheter i olika tider, men samma Gud. När jag frågade en tjej i den generationen, vad vill ni att vi ska göra för er, så sa hon: lyssna på oss. Lyssna verkligen på oss och ta oss på allvar. Det där är lättare sagt än gjort. Den uppgivna generationen Z, de längtar efter något som är på riktigt. De längtar efter något som är filterlöst, något som är påtagligt, som kan kännas meningsfullt, som kan verkligen bli ett levande pulserande liv i deras egna vener. Där rör sig Jesus Kristus idag. i den generationen på sätt som jag inte har mött förut. Jag fick ett annorlunda mejl för ett tag sedan. Hej, jag skriver för att jag bor i Tibro och har en son som är 17 år. Vi föräldrar är inte religiösa, men min son är nyfiken på Gud. Jag vet inte vad man gör, men vill gärna uppmuntra min son att utforska. Hur börjar man? Får han komma och lyssna hos er? Finns det aktiviteter där man kan få samtala? Någon som passar för hans ålder kanske? Har tittat i kalendariet, men vet inte hur man ska tänka. Tack på förhand. Jag sa välkomna till kyrkan. Ni får gärna följa med er, så ni kan komma på söndag. Kommande söndag satt de alla tre. Och jag kan säga, jag förstod direkt vilka de här tre var. De stack ut. Även om vi är vana numera att ha människor som har olika flora och färg och mångfald i sig. Så tre punkare med de typen av tatueringar på första bänk. Det har jag aldrig sett förut. Men de har otroligt vacker syn. Ännu mer efteråt på kyrkkaffet. När de satt tillsammans och pratade med andra människor. Och de var så nöjda. Inte minst sonen. Eller mamman som ringde. Kände henne via föreningslivet. Med en tonåring. Som helt plötsligt vid matbordet en kväll hade berättat för sin mamma. Om valv på valv på valv av psykisk ohälsa. Om hur hon inte ville leva längre. Men hur hon mitt i det där som hon inte hade berättat för sin mamma. Hade börjat läsa Bibeln. Därför att hon fått höra på nätet om en man som heter Jesus. Och så blev det intressant för henne. Och så säger hon till mig. Jag vet ingenting, men jag vet att du är pastor i kyrkan. Kan vi komma till dig och möta er? Och så fick de sitta med mig och min ungdomsledare. En ny tjej. Men en tjej som Jesus kände. Som idag går våran konfa. Alltså det konfaåret jag hade förra året. Det är något jag aldrig kommer vara med om. Eller det är ju, kanske jag får vara med om, hoppas jag. Men jag har aldrig varit med om det tidigare. Benjamin, en av killarna. Som under en kväll när vi sitter och pratar. Helt plötsligt berättar att han har läst Bibeln 3 gånger. Han är långhårig, svår att prata med. Ofattbart svår och komplicerad i många stunder. Och helt plötsligt så bara berättar han om sin tro på Jesus som han har hittat på nätet via en ortodox präst som inte bor i Sverige men som har fått honom intresserad av kristen tro. Alltså han har läst hela Bibeln 3 gånger. Det är ovanligt. Men vi fick be till frälsning, till räddning den kvällen tillsammans, för han tror ju på Jesus som sin herre. Eller Kevin som fann Jesus på YouTube och nu ville bli katolsk präst. Hans lärare ringde mig och sa, vi gör en kille, jag kan inte hjälpa honom längre. Kan han komma till er? Han vill veta mer om kristen tro. Har ni någonting för honom? Så bara sitta med han och hans lärare liksom. Och prata Bibeln och tro. Eller Nova, som helt plötsligt i korridoren några veckor in i konfan. Kommer till mig och säger hon, Jonas, jag vill döpa mig. Och jag tänkte nästan fråga henne, vad är det du heter nu igen? Jag hade knappt hade sett henne förut, men bara en liten tid senare sitter jag med hennes mamma för att berätta vad kristen tro och dopet är och vad det Nova har bestämt sig för. Och när vi hade våra mötesvecka för första gången i våras, testade någonting nytt, så hade vi gått ut i tro att vi ska få döpa någon sista kvällen. Och just den kvällen blev kvällen då Nova gick ner i dopgraven med min kollega Jerry till ett nytt liv. Och hela hennes familj satt på första två bänkarna där. De visste inte alls vad det handlade om. Men de kunde se på Nova att det var på riktigt. Att det hade förvandlat hennes liv. Det är så coolt med Jesus. Han söker upp också de som finns i den uppgivna generationen. Tänkte du skulle få träffa en kille till där.
kan faktiskt samtala igen efter där vi får fundera några dagar. Och då vi har tilltaget en sponsan en vecka efter om jag vill döpa mig. Jag har inte frågat föräldrarna, jag sa jag får göra det. Att döpa sig.
Och hälsade på Axel och han går bibellinjen ihop med någon av era ungdomar, vad heter hon nu, som också går på SVF. Emma, jättegod tjej. Och Axel och hon är klasskompisar idag. Han har lett lovsång i våran församling. Han var en vilde som scoutledaren inte klarade av. Det finns ingen som Gud inte klarar av. Det finns ingen som är för galen för Jesus. Han kan förvandla vem som helst. Axels liv är en berättelse om att ingen ung människa är för långt bort från Gud. Jag tror att det finns så många ögonstenar i Guds rike som är kidnappade. Det står att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Tjuven, det är han som inte vill att Guds rike ska växa. Jesus är den gode herden. Men det finns någon som vill stjäla och förstöra istället. Som vill sabba. Jag tänker på en kille jag träffade för ett litet tag sedan, 2 år sedan, han heter Micke. Han flyttade till Tibro bokstavligen från Göteborg. Han var en av de killarna som kallades för fixaren i ett av MC-gängen i Göteborg. Lämnade allt, stack till Tibro av någon anledning, han hade sin son där. Kommer in på våran onsdagslunch och presenterar sig som en god glad göteborgare. Men så säger han, alltså Jonas, du ska veta en sak. Jag äter gärna mat här gratis, men någon gubbe uppe i där, det finns det inte, säger han. Nej, nej, säger jag, det är lugnt. Du får gärna komma hit ändå. Micke är en sån god, skön kille liksom. Som man bara vill vara nära. Och samtidigt så... han håller sig på sin kant. Han tycker det här... Vi har alltid liksom en andakt där vi berättar om Jesus mitt i vår onsdagslunch eller fredagsfralla liksom, som vi håller på med. För vi är inte där för att ge bröd. Vi är där för att ge livets bröd främst. Alltså det är så viktigt att kyrkan inte blir socialtjänsten utan att den får vara kyrkan. Och Micke liksom, han hänger på och så säger han, jag ska gå en sån här alfakurs, säger han. Men jag ska inte bara gå hos er, säger han, jag ska gå hos pingkyrkan också. Varför det, säger jag? Nej, för de har middag på måndagar där. Och sen har ni kaféet Bagare Brage på torsdagar, så då går jag dit på måndagar och käkar hos dem. Och sen kommer jag till Bagare Brage på torsdagar och tar fikat där. Det är ju briljant, Micke, säger jag. Underbart, häng på du. Så han går dubbel alfakurs här förra hösten. I pingkyrkan på måndagen, i ekumenarkyrkan via kaféet på torsdagen. Och man märker att liksom, han pratar mycket, så han gillar både att få käka mycket och prata mycket. Men han börjar lyssna mer och mer. Och när jag fyller 40 i februari så stormar en hel del folk in på mitt öppna hus där, eller den dagen. Och en av dem som kommer in är Micke. Han och hans kompis Olle dyker upp där. Han säger, där, du får komma ut och kolla i kofferten. Jag kan säga, när det kommer någon från ett gammalt MC-gäng och säger, följ med ut och kolla i kofferten. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Jag har aldrig varit med om det förut, men jag var lite skakig. Tänkte, okej, okay, spännande. Se vad fixar Micke hittar på. Kan jag gå ut själv eller? Häng på, det är ingen fara, säger han. Nej, följ med ut liksom. Öppnar upp sin stora V70. Och där ligger ett jättepaket. Det ser ut som ett hi-fi-system. Och jag tänker direkt, shit, han har börjat sno saker igen. Det är inte vad du tror, säger han. Nej, och han är så nöjd. Han står med hängselbyxorna och trycker upp dem liksom. Vad är detta, tänker jag. Vad är detta? Vi får hjälpas åt att bära in det här. Och när vi kommer in liksom, innanför tröskeln och han står där liksom, och tittar nöjd över det här. Och jag ska öppna paketet och öppna. Det är så stort och tungt. Då har han varit på second hand i Tibro och köpt typ världens största bibel. Nu har du något att läsa, säger han. Och ger över den till mig. Och jag bara njöt av hans kreativitet. Och han hamnade på second hand och började jobba extra där i våras. Precis innan sommaren. Kommer han till mig och så säger han, du, jag hade fel. Det finns en gubbe där uppe och han älskar mig. Och den här bilden är från september 2024. När Micke går ner i dopgraven i pingkyrkan och döps av Maria till ett nytt liv. Fixa Micke. Han har blivit fixad för en fest som inte slutar på jorden utan som fortsätter. Finns så många människor som människosonen har kommit för att söka efter. Kanske varit förlorat, men för att rädda det. Jag tror ibland att vi räknar bort Gud. Det finns ett uttryck som är the sleeping giant. Jag ska sluta med det här. Den sovande jätten. Alltså det är när någonting som egentligen har stor kapacitet att somna till. Det finns en berättelse när Jesus väcker en människa som sover till liv. För hon beskrivs som död, men Jesus säger, hon är inte död, hon sover. Nej, han är inte död. Det bara ser ut så. Kanske var det precis så det såg ut när man såg den här bilden på Gabbe. Hade med den på hörnekonferensen i somras. Gabbe som var 13 år när han började punda i Tibro. Alla vet vem Gabriel är. 13 år, och den här bilden är tagen, då har han pundat, knarkat i 29 år. Och han säger när han tittar på den här bilden idag, att han inte där och då i soffan känner sig särskilt sjuk eller dålig. Att han förstod inte hur illa det var med honom. Det först är efterhand han anat det. Men så hände någonting. Han blir medbjuden till kyrkan, börjar gå på en lunch, börjar höra talas om ett namn som har förändrat livet för några. Gabbe, Gabriel, får möta Jesus. Det var han som var med i filmen där, han som gjorde arbetspraktik hos oss. Och kan ni tänka er, i somras fick vi anställa honom. Hans första jobb i livet. Han jobbar som fastighetsskötare hos oss på 25% via lönebidrag. Han är så begåvad. Han är så utrustad. Det är bara att han aldrig tidigare i livet har fått förstå det av någon. Men nu har det fått blomma upp. Här har han precis skrivit på sitt första arbetskontrakt i livet. Det var en enkel löneförhandling. Han har aldrig löneförhandlat i hela sitt liv. Han sa direkt bara, jag tar vad som helst. Jag har aldrig fått något förut. Och tänk när vi hade löneökningssamtal i höstas. Han bara sken. Blir det bättre än så här? Och när han går runt i våran kyrka och fixar och visar med sitt liv, så visar han inte bara på att livet kan vända. Han visar att det kan vända för vem som helst. Han är ett levande hopp för var och en som stöter på Gabbe i korridorerna eller på stan i kyrkan. Han har mött Jesus. Jesus har förvandlat hans liv. Och han sa till mig så här när jag frågade honom på hörnekonferensen, på mötet där. Gabbe, vad är den största förändringen i ditt liv? Så han, förut tog jag mig in överallt utan nycklar. Idag har jag fått huvudnyckeln. Och så tar han fram den. Det är kristen tro. Det är ingen som är så långt borta att inte Gud kan nå honom med sin kärlek. Men när vi får upprätta sådana liv, unga människor, äldre människor, människor mitt i livet, då ger det eko ut i samhället. Vi behöver bara fundera på hur vi hjälper människor som Olle här, som kände sig välkommen, som stannade därför han kände sig värdefull. Hur får man en plats? Hur blir man meningsfull? Det är också så otroligt viktigt. Det finns gott om hopp. Det finns gott om hopp där Jesus rör sig. Här i Vaggeryd är Jesus med sin kraft. Lita på det. Lita på att han bär för den som vågar kasta ut sitt nät, kanske på andra sidan. Och jag vill bara sluta med ett citat därifrån som jag tycker är värt att komma ihåg. Vi är kyrkan, vi är inte socialtjänsten. Vi tillhör Jesus Kristus och bär på ett hopp som vi vill förmedla till alla människor. Det ska vi visa med stolthet och tydlighet. Det finns så mycket annat vi väljer att skylta med. Julmarknader, vårkonserter och våffelcaféer. Det är fina erbjudanden. Men det kan inte jämföras med vårt unika budskap. Vi är därför ett övergångsställe mellan samhällets nöd och Jesu nåd. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du vill tända hoppet i våra hjärtan. Hoppet för en hopplös generation. Hoppet i en hopplös tid. Hoppet för berättelser som finns runt omkring oss i vårt Vaggeryd eller i vårt samhälle där vi bor, Herre. Kanske för våra barn som inte längre går till kyrkan, eller våra grannar som verkar ha problem med olika saker och få besök och diverse blåljus. Tack att det finns hopp i ditt namn Jesus. Och jag ber att du skulle tända hoppet hos oss. Att vi skulle få gå till dig med våra liv. Och be att du skulle fylla oss med tro. Hjälp oss Herre att kasta våra nät på andra sidan. Att våga pröva nya vägar för ditt rikes skull. Inspirera oss, utmana oss, tänd oss Herre. Tack för berättelser från en vanlig enkel ort i Sverige. Det kan hända där, det kan hända överallt. Så stor är du Jesus. Och ditt namn får vi sjunga om nu. Fortsättningsvis den här kvällen. Tackar dig så och ber i ditt namn. Amen. Ska vi fortsätta med att sjunga ett par lovsånger tillsammans här. Bjuda in till bön om en stund.
Tack så jättemycket Jonas. Vi kommer ju ha lite tid med Gud nu, som vi har förstått. Det kommer vara